Första världskriget, sidan 52. Skottet i Sarajevo den 28 juni 1914. Österrikes kronprins Franz Ferdinand och hans hustru, som är på besök i Bosniens huvudstad Sarajevo, mördas av den serbiske studenten Gavrilo Princip. Efter en dryg månad befinner sig Österrike i krig mot Serbien. Om kriget begränsats till enbart dessa två stater skulle vi knappast ha läst om det i dagens historieböcker. Många politiska mord på förstar, politiker och militärer hade begåtts åren dessförinnan utan att det ledde till krig, än mindre till världskrig. Varför blev just mordet i Sarajevo på det österrikiska tronföljarparet ett undantag? Förklaringar finns om vi går lite tillbaka i tiden och ser vilka motsättningar och vilka allianser som fanns mellan de europeiska staterna. Till vänster en bildtext. Mordet i Sarajevo blev ett stort återkommande tema för tidningarna. Så här skildrar en fransk veckotidning hur Österrikes kronprins Franz Ferdinand och hans hustru Sophie mördades den 28 juni 1914. Krigets orsaker, sidan 52. Kampen om kolonier och den snabba industrialiseringen bidrog till en tävlan och kapprustning mellan de stora staterna som slutligen ledde fram till krig. Industrisamhället skapade också tidningar med stora upplagor. Tidningarna bidrog till att skapa en stark nationalism bland människorna, vilket knappast bidrog till en fredligare utveckling. Istället rustade sig Europas stater inför det väntade kriget. Något storkrig hade inte ägt rum sedan Napoleons dagar. Rädslan för krig var liten. Allianserna. Mot slutet av 1800-talet bildades två stora allianser mellan Europas stormakter. Tyskland, Österrike och Italien slöt trippelalliansen och lovade hjälpa varann om det skulle bli krig. Sidan 53. Också Ryssland och Frankrike slöt ett förbund med varandra, där Frankrike gav stora lån till ryska järnvägsbyggen mot att Ryssland skulle stödja Frankrike mot ärkefienden Tyskland. Storbritannien kände sig allt mer hotat av Tysklands marina upprustning och anslöt sig 1907. Därmed bildades trippelententen mellan Ryssland, Frankrike och Storbritannien. Konflikten Österrike-Serbien drar med Tyskland och Ryssland i kriget. Österrike hade 1878 ockuperat Bosnien och därigenom effektivt blockerat Serbien från att komma fram till Medelhavet. Mordet på kronprins Franz Ferdinand och hans hustru upprörde naturligtvis österrikarna. Men den österrikiska regeringen menade att Gavrilo Princip inte var ensam mördare utan att han var hantlangare åt Serbiens regering. Därför anklagade den österrikiska regeringen Serbien för att ha planerat och genomfört morden. Tysklands kejsare Wilhelm II och Tysklands ambassadör i Wien gav båda klara besked till den österrikiska regeringen. Tyskland kommer att hjälpa Österrike i händelse av krig. I slutet av juli 1914 förklarade Österrike krig mot Serbien som backades upp av sin allierade Ryssland. Sedan länge var serben och ryssarna goda vänner. Båda folken talade slaviska språk och tillhörde den grekisk-ortodoxa kyrkan. Ryssland sattes i full krigsberedskap och totalt 2 miljoner man kallades in. Den 1 augusti förklarade Tyskland krig mot Ryssland. I den grå rutan läser jag. Jubel i öltältet när kriget bröt ut. Den 12-årige Ernst Gläser berättade senare hur han tog emot nyheten om krigsutbrottet. Han befann sig då i ett öltält. I detta ögonblick såg jag Hoffmann och Brosius storma in i tältet och vifta med händerna. En trumpetare blåste tyska arméns attacksignal. Hoffmann ställde sig på podiet och svängde käppen och höll en tidning i handen. Frankrike har till och med förklarat krig mot oss. Hurra! Vrålade tältet. Människorna jublade, höjde armarna i luften och hoppade upp på stolarna. Min far slog mig på axeln och skrattade. Källa, Ernst Gläser, Jahrgang 1902, Berlin 1978. Sidan 54. Konflikten Frankrike-Tyskland. Även Frankrike och Storbritannien sattes i full krigsberedskap. De flesta fransmän väntade bara på att hämnas nederlaget mot Tyskland 1870, och när Tyskland den 3 augusti förklarade krig mot Frankrike var det många som blev hänförda. Nu skulle äntligen hämndens stund komma och Elsass-Lothringen komma tillbaka till Frankrike. Samma dag ockuperade Tyskland Belgien för att från norr anfalla Frankrike. Storbritannien dras med i kriget. Belgien hade på 1800-talet förklarats som ett neutralt land och den tyska ockupationen väckte ett ramaskri i Storbritannien. Den 4 augusti förklarade den brittiska regeringen krig mot Tyskland. I början av augusti 1914 var världskriget ett faktum. På ena sidan stod centralmakterna, Tyskland och Österrike, som snart fick stöd av Osmanska riket och Bulgarien. På den andra sidan fanns Ententen, Serbien, Ryssland, Frankrike och Storbritannien. Italien då? Landet hade ju tillsammans med Tyskland och Österrike bildat trippelalliansen. Men Italien ställde sig neutralt i kriget och började sedan förhandla med båda sidor. År 1915 gick så Italien med i kriget på trippelententens sida. Italien hade fått löften om att få österrikiska områden när kriget väl var slut. Våren 1917 förklarade USA krig mot Tyskland. Bildtexten nere till vänster. Frankrike i augusti 1914. Överallt såg stolta marscherande soldater på väg till fronten påhejade av sina nära och kära. Hur många av de här franska soldaterna skulle återvända med livet i behåll? Liknande bilder finns från Österrike, Tyskland, Ryssland, Storbritannien. Sidan 55. I rutan högst upp läser jag. Svarta veckan. Svarta veckan har den kommit att kallas den veckan när kriget mellan Österrike och Serbien utvidgades till ett europeiskt krig. 28 juli Österrike förklarar krig mot Serbien. 30 juli Ryssland genomför allmän mobilisering och försätter landet i full krigsberedskap. 1 augusti Tyskland genomför allmän mobilisering och förklarar krig mot Ryssland. Också Frankrike och Storbritannien genomför allmän mobilisering. 3 augusti. Tyskland förklarar krig mot Frankrike och ockuperar Belgien. 4 augusti. Storbritannien förklarar krig mot Tyskland. Krigets förlopp. Sidan 55. Med såväl Ryssland som Frankrike och Storbritannien som fiender blev ju Tyskland tvunget att föra ett tvåfrontskrig. På östfronten segrade den tyska armén och ryssarna tvingades att dra sig tillbaka. I januari 1918 slöt Ryssland fred med Tyskland och de övriga centralmakterna. Då hade såväl Finland som de tre baltiska staterna, Estland, Lettland och Litauen, brutit sig loss från Ryssland och förklarat sig självständiga. På västfronten intet nytt var nyhetsbyråernas vanliga rapportering om kriget i väster. Enligt den tyska militärledningens planer skulle Paris intas på några veckor och Frankrike därigenom tvingas till kapitulation. Men istället utvecklades kriget på västfronten till ett hopplöst skyttegravskrig där inget hände förutom att hundratusentals soldater stupade på båda sidor om fronten. Verdun är ett av de dystra krigsminnena i norra Frankrike som än idag påminner om de fruktansvärda striderna. Överallt i de krigförande länderna fanns samma rädsla för att telegrambudet skulle knacka på dörren och överlämna dödsbudet att fadern eller en son i huset stupat. Bildtexten till höger. Den österrikiska pacifisten Bertha von Suttner bidrog till att en fredsrörelse startade i Europa och i USA. Bertha och Alfred Nobel var mycket goda vänner, ja kanske mer än så. Efter att de träffats i Paris skickade Nobel ett telegram till henne hemifrån Stockholm. I cannot live without thee. Bertha von Suttner erhöll Nobels fredspris år 1905. Strax innan det världskrig bröt ut som hon försökt förhindra avled hon 1914. Britannia rules the waves. Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Så lyder refrängen i den gamla nationella kampsången. I århundraden hade den brittiska flottan behärskat de sju haven. Men sedan 1890-talet hade Tyskland systematiskt byggt upp en högsjöflotta som kunde mäta sig med den brittiska. Sidan 56. Därtill kom ett nytt vapen, ubåtar, som användes av båda sidor i kriget. Våren 1915 hade en tysk ubåt sänkt den brittiska passagerarångaren Lusitania med 1200 passagerare, varav drygt 100 amerikaner. Sänkningen av Lusitania användes av den amerikanske presidenten Wilson för att förmå kongressen att förklara krig mot Tyskland. I början av 1917 inledde Tyskland det oinskränkta ubåtskriget, vilket innebar att de tyska ubåtarna utan förvarning skulle sänka alla fartyg i närheten av fiendekuster, även neutrala fartyg. Sidan 57. Sidan 58. Våren 1917 förklarade USA krig mot Tyskland. Tyskarna hade räknat med krigsförklaringen men trodde att de dessförinnan skulle ha besegrat fienden innan de amerikanska trupperna skulle komma fram till Europa. Men tyskarnas taktik slog fel. Istället lyckades den brittiska flottan slå en järnring runt Tyskland för att förhindra införsel av nödvändiga råvaror för krigsindustrin. Den taktiken gav resultat på sikt. Men det var inte bara råvaror för krigsindustrin som stoppades. Avspärrningen ledde till livsmedelsbrist och hungersnöd. Och i slutet av kriget bestod det tyska folkets mat huvudsakligen av kolrötter. Uppskattningsvis dog 800 000 tyskar av svält och sjukdomar som en följd av den brittiska blockaden. Läget i Tyskland blev allt mer krisartat och den 9 november 1918 abdikerade kejsar Wilhelm den andre och flydde till Nederländerna. Två dagar senare skrev en socialdemokratisk regering under vapenstilleståndet och alla tyska trupper kapitulerade trots att inga allierade soldater då befann sig på tysk mark. Kriget var slut. Bildtexten uppe till vänster. Vid första världskrigets fronter fick kriget helt olika förlopp. Västfronten stod i stort stilla från hösten 1914 till hösten 1918. Där fördes ett utpräglat skyttegravskrig. Vid östfronten stoppade tyskarna redan 1914 en rysk offensiv och därpå stod det och vägde i flera år innan fronten 1917 rörde sig åt öster. Våren 1918 slöts en för centralmakterna fördelaktig separatfred med Ryssland. Två andra fronter fanns i Europa, dels den mellan Österrike och Italien, dels den på Balkan. Centralmakterna förlorade kriget för att deras resurser tog slut, men Tyskland blev aldrig ockuperat av segrarna. En bildtext längst ner till vänster. Nöden blev bara värre och värre i Tyskland och till och med potatis ransonerades. Utan ransoneringskort, ingen potatis. Så läser jag i den grå rutan på sidan 56. En tysk soldat skriver hem. Studenten Walter Ambroselli skriver i ett brev från västfronten. När vi så trängde vidare genom en smal hög vall fick vi se något fruktansvärt. Där låg ungefär 8 franska alpjägare, elitsoldater, som hade sprängt sönder av en mina så att bara en blodig hög av krossade människokroppar återstod, döda och sårade, kroppar utan huvud och ben. Några levde ännu med bortslitna kroppsdelar. Hjärtat drog ihop sig av kramp när vi tvingades att kliva över dem med våra spikförsedda stövlar, men vi var ju tvungna. Ambroselli stupade i Verdun den 12 maj 1916. Källa: Kriegsbriefe Gefallener Studenten, utgiven av V.P. Wittkopp, München 1928. Uppe till vänster en bildtext. En vardagsbild från skyttegravskriget mellan tyska och brittiska franska soldater vid den franska floden Somme. En brittisk soldat spanar ut ur skyttegraven, till vänster en död tysk soldat. Så läser jag rutan på sidan 57. Ur en tysk kvinnas dagbok under kriget. Anna Kohns från Bonn var 29 år när kriget utbröt 1914. Hon var gift med en stenslagare. Efter hennes död på 1970-talet hittades på en sophög de dagboksanteckningar som hon hade fört under första världskriget. 1 augusti 1914. Krig, hur är det möjligt? Och ändå är det sant. Vid stationen kommer tåg efter tåg var tionde minut med soldater. Och vilken entusiasm! Men hur många av de här kommer friska tillbaka hem igen? 2 oktober 1914. Nu har det varit krig i 2 månader. Om det går som hittills är allt över om en månad. 21 mars 1916. Soldaterna är missmodiga och är nära att vägra lyda order. Alla andra är också missmodiga. Och stämningen bland folket går inte att beskriva. Det finns knappt ett hus där inte en anhörig har stupat. Och sen den förskräckliga fördyringen av livsmedlen. Vi är avskurna från hela världen och måste föda oss själva. Jag tror inte vår armé kommer att segra. 27 april 1917. Sen jul har vi fått 4 ägg, ingen mjölk, inget fett. Det är hungersnöd överallt. Det finns inga skor mer. Kyrkklockorna har hämtat för nedsmältning. Hur ska det här sluta? 12 juni 1917. Fortfarande samma gamla elände. Eugen, Annas man, åkte iväg den 5 juni till Baranovichi, en järnvägsknut vid Brest i Vitryssland. Om han kommer tillbaka? Jag tror det inte, för ingen i familjen har tur. Idag är det 8 år sedan vi gifte oss. 8 år av lycka. Vad ska nu komma? 31 oktober 1918. Vår stad träffas av flygarbomber. 35 döda, 29 svårt skadade. 11 november 1918. Den 11 november klockan 11 undertecknades vapenstilleståndet. Tack gode Gud. Bättre en ände på förskräckelsen än en förskräckelse utan ände. Om du på vinden skulle hitta en liknande dagbok skriven av din mormors mormor, hur skulle du då försöka ta reda på om dagboken är äkta, om anteckningarna verkligen gjordes dag för dag? Av det här textutdraget att döma, vad talar för att Anna verkligen skrev ned vad som hände varje dag och sen inte ändrade i texten? Hur beskriver Anna stämningen bland folket i början av kriget och senare? Källa: Bonner, Geschichtsblätten, band 34. Nya vapen skapar förödelse, sidan 58. När första världskriget bröt ut i augusti 1914 var det första gången sedan 1870 som Europas arméer utkämpade ett större krig. Sidan 59. Kavalleriet användes flitigt i början, som man hade gjort i århundraden, men snart insåg militären att hästen hade spelat ut sin huvudsakliga roll. I inget krig tidigare hade artilleriet varit en mer effektiv soldatdödare än nu, eftersom både kulsprutan och kanonen hade utvecklats. På västfronten låg soldaterna i skyttegravarna och såg knappt en fiende, men ändå var dödligheten hög på grund av det ständiga bombardemanget. Ett nytt fruktansvärt vapen blev gasen, som först användes av tyskarna. Stridsvagnen, den bepansrade bilen som såg ut som en tank, infördes av britterna. Också flygplan var något nytt, men användes mestadels för spaning. De nya vapnens effektivitet visade sig i de oerhörda förlustsiffrorna. 1,7 miljoner fransmän stupade, 1 miljon britter, 2 miljoner tyskar. Totalt skördades 10 miljoner dödsoffer och första världskriget blev därigenom det dittills mest förödande kriget. Bildtexten uppe till höger. Tysklands mest kände flygare, aviator, var baron Manfred von Richthofen, mera känd som Röde baronen efter sin röda Fokker DR1, ett så kallat triplan. Richthofen vann 80 luftdueller innan han blev träffad av brittisk luftvärn och störtade. Frederna, sidan 59. Fredsförhandlingarna började i Paris i januari 1919. Sammanlagt deltog representanter från över 30 länder, men i praktiken bestämde de fyra segrarmakterna, USA, Storbritannien, Frankrike och Italien. Huvudpersonen var USAs president Woodrow Wilson. När han i december 1918 reste till Frankrike var det första gången en amerikansk president besökte Europa under sin presidentperiod. Sidan 60. Wilson föreslog att en internationell organisation, Nationernas förbund, skulle upprättas för att förhindra krig i framtiden. När förhandlingarna var klara tvingades representanterna för Tyskland, Österrike och de övriga förlorarmakterna att skriva under fredsavtalet. Undertecknandet skedde i olika slott runt Paris. Österrike reducerades till en tiondel av sitt territorium före kriget. Även Osmanska riket förlorade stora landområden. I Mellanöstern tvingades turkarna lämna stora områden till Frankrike och Storbritannien, och i Europa behöll turkarna endast en liten del. Versaillesfreden. Den 28 juni 1919, på femårsdagen av attentatet i Sarajevo, undertecknades freden med Tyskland. Platsen var slottet Versailles utanför Paris. Om inte Tysklands delegater skrev på fredsförhandlingarna hotade de allierade med att invadera Tyskland. Närmast som två brottslingar fördes två tyska politiker in i den pampiga spegelsalen och ombads skriva på för att sen föras ut igen. Tyskland förlorade områden i väst, Elsass-Lothringen, till Frankrike, i norr en del av Schleswig till Danmark och i öster områden till Polen. Tyskland förlorade alla sina kolonier i Afrika och i Indiska oceanen. Tyskland fick ha högst 100 000 soldater och en mycket obetydlig flotta. Tyskland erkände sig ensamt ansvarig för kriget. De allierade regeringarna förklarar och Tyskland erkänner att Tyskland och dess förbundna är orsak till och bär ansvar för alla förluster och alla skador som regeringar och medborgare har lidit till följd av kriget och som förorsakats dem genom Tysklands och dess förbundnas angrepp. Paragraf 213, den så kallade krigsskuldsparagrafen. Som en följd av att Tyskland blev ansvarig för kriget skulle landet betala ett stort krigsskadestånd främst till Frankrike. Som vi ska se kom den här krigsskuldsparagrafen att bidra till den ödesdigra utvecklingen i Tyskland. Så slutade världskriget och efterkrigstiden kunde börja. Då anade ingen att bara 20 år senare skulle historieböckernas rubriker få skrivas om. Världskriget blev det första världskriget och efterkrigstiden blev mellankrigstiden. Sidan 61. Jag läser texten över kartan uppe till vänster. Europa vid 1920-talets början. Och så nere till höger under kartan. Europas karta blev helt annorlunda efter första världskriget. De tre kejsardömena Tyskland, Ryssland och Österrike försvann och en rad nya självständiga länder bildades i Östeuropa. Tyskland fick skulden för första världskriget och förlorade några viktiga landområden. Ryssland förlorade stora områden och både Österrike och Ungern förlorade 2/3 av sin yta. I Sveriges närområde blev Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen självständiga. Frågor till texten. 1. Vilka stater ingick i trippelantanten respektive trippelalliansen? 2. Vilken stat bytte sida sedan kriget brutit ut? Varför bytte man sida? 3. Vilka nya vapen började användas under första världskriget? 4. Förklara mycket kort vilka följande personer var. Bertha von Suttner, Gavrilo Princip, Nikolaj den andre, Wilhelm den andre, Franz Josef, Franz Ferdinand, Woodrow Wilson. 5. Hur slutade första världskriget för Ryssland, för Österrike, för Osmanska riket, Turkiet? 6. Sammanfatta Versaillesfredens bestämmelser. Sidan 62. Tänk kritiskt. Hur historien kan användas. Trianon är ett slott utanför Paris där Ungern 1920 tvingades att skriva under samma typ av diktatfred som Tyskland 1919 i slottet Versailles, inte långt från Trianon. Mellan åren 1867 och 1918 var Ungern ett självstyrande land i dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Österrikes kejsare var under dessa år också Ungerns kung. På tyska kallades landet ofta Kaiserliche und Königliche Monarchie. I Trianonfreden tvingades Ungern avstå 2/3 av sitt territorium och 3/5 av sin befolkning. Ungerns regeringar har aldrig riktigt givit upp hoppet om att kunna ta tillbaka sina förlorade områden eftersom följden av Trianonfreden blev att stora ungerska minoriteter ännu idag bor i Slovenien, Rumänien och Serbien. Allt tillbaka. Den här bilden togs våren 2006 i ett klassrum i en liten byskola i Ungern, Greve Josef Karajiskolan, 8 mil sydöst om Budapest. Varje dag ser skolbarnen orden Mindent, Vissa, som betyder allt tillbaka. Den centrala delen av skissen är Ungern som det blev efter Trianonfreden. Trianon är fortfarande en politisk fråga som berör många ungrare och som ännu drygt 80 år senare är en del av deras historiemedvetande. Den här bilden är ett konkret exempel på hur historia och historieämnet kan användas. Historiebruk är historikernas term när historia används i ett särskilt syfte, politiskt eller annat. Förklara vad läraren och eleverna menar med allt tillbaka. Vilka är de 4 som ska tillbaka? Till vilka länder hör de idag? Hur skulle en motsvarande bild i en svensk skola ha kunnat se ut? I en tysk skola? Diskutera om den här bilden är lämplig att ha i ett klassrum. Sidan 63.